Hi, everybody. It's Gene Simmons. You're listening to Alex Room Service, but you knew that.
Siegfried und Roy, och välkomna tillbaka till Alex Room Service. Idag tänkte jag att vi tar ett litet nappatag på Kistory igen. Det var ett tag sedan sist, typ ett halvår. Och om vi någonsin ska komma i mål med detta så får vi nog köra vidare. För annars kommer vi att fastna här på sidan 60 eller var vi nu är någonstans. Och det vill ju ingen, utan det är ju framåt vi vill. Inte bakåt och inte stanna, utan vi vill ju framåt som bekant. Utlottningen, herre gästandes vad det har kommit vykort. Det är jätteroligt, jag känner mig som värsta Bamse-tidningen. Så nästa gång det är tävling så kommer ni att få teckna någonting. Så vet ni det, alla ni som har barn kan ju använda dem. Alla ni som inte har barn, ni får hitta era barnasinne. Jag vet inte om det blir någon teckningstävling, men det hade varit roligt. I alla fall, det har kommit en vansinnig massa vykort. Och för mig som då tycker om det här med digitaliseringen så gläder det mig att väldigt många av er har använt er av postens app. Det här att man tar en bild på vad som helst och skickar. Och så har ni tagit bild då på Nastroverke eller Tvärsnäsgården och sånt och så skickat. Och så finns det vykort plötsligt som bara finns i ett ex. Jag sparar alla nogsamt så att den gången jag har satt tofflorna och någon ska gräva ut allt skit som de hittar här så bara, varför är 400 vykort på gamla kommuner? Varför har han sparat på det? Och de här ser ju inte officiella ut. Vem har tagit de här bilderna? Och så vidare. Det är sånt jag vill att folk ska undra över. I vilket fall, tävlingen är avgjord. Och vinnaren av Animalize, den engelska utgåvan på LP, blev en ung herre som heter Kalle och bor i Skellefteå. Det var ett mycket trevligt litet vykort på någon slags bakgård. Framförallt var det från Skellefteå. Men som gör att jag blev extra glad att det blev just han när jag drog. Så att Kalle, grattis, det kommer en soffa på posten. Jag har även dratt tre andra kort som kommer att få något varsitt fanzine. Och jag hade lite extra grejer. Så det är kul med tröstpriser också. Det var, jag var ju med som bekant då i Bobo och Gnuttarna och vann en poster. Och det var ju, det var stort när man var 6 år. Och jag hoppas då att det här blir lika stort för er, eller om möjligt större. Det hör till saken att jag bara för någon vecka sedan satt och bläddrade i ett nummer av Satellitserien. Den här fantastiska serietidningen som gavs ut mellan 87 och 89 med serier med Mask och Masters of the Universe. Och jag såg då ett namn där, Dennis i Hyllinge. Så tänkte jag, hur många sådana Dennisar kan ha funnits 1988? Så jag kontaktade min bekant ifrån Hyllinge som heter Dennis. Och jo, då mycket riktigt, det var han som hade vunnit en, vad var det, Jackhammer. Mask-grej. Alla ni som är äldre och inte vet vad Mask är, eller yngre och inte vet vad Mask är, ni får googla. Det är inte Jim Carrey Mask, utan det här är Mask Mobile Armor Strike Command. En av de coolaste leksakerna från 80-talet, med bilar som förvandlades snabbt till flygplan och sådär. Inte Transformers, men en blandning av Transformers och Action Force. Och det var roligt att det var just Dennis då som hade vunnit en sån jackhammer. Och när jag skrev till honom den morgonen så sa jag, men jag sitter i samma rum och jag har kvar grejer. Den är precis framför mig här. Och så där. Det var väldigt roligt i alla fall. Så där har vi det. Kalle, grattis till vinsten. Alla ni som har skickat in, grattis till förlusten. Och jag har faktiskt skrivit upp nu vem som har vunnit. För jag kommer ha fler tävlingar. Det här är så illa roligt att tvinga runt er och jaga vykort. Så det blir fler tävlingar och då ska jag självklart se till så att det inte blir samma person som hela tiden går och sniffar in eller sniffar ut eller vad han nu håller på med, eller hon för den delen. Hade vi någonting annat? Jo, jag hade, ska vi se här, på Kissfronten inte ett nytt väl. Jo, en bekant till mig sprang runt med en minidisk för 100 år sedan och spelade in lite konserter och hittat de diskarna och förärat mig de diskarna för överföring. Så jag kunde här om veckan släppa ut en AC/DC från Göteborg 2000 i november. Lite mufflig, inspelad i mono, men det var en ny AC/DC som ingen hade hört och även Kiss från sista giget med originalsättningen i Sverige i Göteborg den 5 mars 1999. Den har inte lika bra ljud som det som funnits ute innan, men den har förvånansvärt bra ljud. Jag satt faktiskt och njöt själv och lyssnat på flera låtar. Så är det någon som känner ett trängande behov av de här, så får ni hojta så kan jag fixa länkar. För de är uppladdade på ställen som där folk håller på med sånt här. Men det är inte alla som håller på med sånt här. Så är det någon som bara känner att en gud, Kiss Göteborg 99 där, den hade ju varit kul att höra. Men den är alltså inte bättre. Om du har en Göteborg 99 redan 5 mars, andra giget, så har du en bra version antagligen. Om du inte har spelat in den själv, i vilket fall jag gärna vill att du skickar din version till mig. Så den är inte bättre, men den är bra. Och den är väldigt rolig att lyssna på. Jag lyssnar speciellt på Beth och Black Diamond. För det finns ju något prosaiskt. Det finns något fint i det där. Att den sista låten som originalsättningen spelade i Sverige, det var Black Diamond. Att det liksom, de avslutade med den klassiska avslutningslåten. För mig har det alltid varit Black Diamond, inte Rock'n'Roll All Night. Och det finns något fint i det att de avslutade med den. Och att det var Peter som sjöng och så vidare. Så att, ja, den lyssnade jag faktiskt på i sin helhet, hör och häpna, så att den inte hoppade fram och tillbaka. Och eftersom ingen människa har bett om detta, men jag vill göra den då, så tänkte jag bara precis lite snabbt innan vi går vidare med dagens program här. Be att få redogöra för min topp 3-lista av brittiska komediserier genom alla tider. Det är många som kommer att sakna både Monty Python och Pang i bygget och Svarta Orm här, och det betyder inte att jag inte tycker om dem. Det fattar ju den mest banala. Utan det betyder bara att de här tre serierna jag ber att få nämna nu, de tycker jag är bättre. Jag kommer även inte att säga Hemma Värst, The Young Ones, eftersom jag inte tycker den är så bra. Den var ganska rolig då, och den har inte hållit alls. Och då hör jag ju till dem som anser att Rick Mayall och Adrian Edmondson är komiska genier, vilket strax kommer att visa sig. Men just The Young Ones, den överlevde inte så bra. Den var ett barn av sin tid, och ser väldigt brittisk ut om man tittar på den idag. Men nej, den hör inte hemma på min lista i alla fall. Så topp 3 här innan vi går vidare med dagens Kiss-program. Där är inbördes ordning. Jag tänker köra från botten. På tredje plats har vi To the Manor Born. Tidigt 80-tal. Och den högre ståndskvinnan som bor på släktgodset tvingas sälja detta och flytta in i typ gästhuset eller någonting, medan då en nyrik nasare, han säljer någonting, flyttar in i den här stora släktgården. Och alltså, den här serien är så vansinnigt rolig och bortglömd. Den var rätt populär då, 81, 82, 83, något sånt gissar jag. För den gick på Sveriges Television och då hette den säkert någonting. Men den är extremt bortglömd i Sverige idag. Det är nästan ingen annan än Mossan som minns den. Men jag älskar den. Musiken är fantastisk, alltså tema, introtemat. Och sen är det torr brittisk högreståndshumor, och det är bland det roligaste som existerar. Så To the Manor Born får ni leta upp. Och de av er som är lite äldre, ni vet vad det är för någonting. Och de av er som är lite yngre, ni tror att det är How I Met Your Mother, och det är det inte. På andra plats, Gudarna. Människorna som jag har åkt England runt för att se och så vidare. Bottom, Rick Mayall och Adrian Edmondson. Några trodde nog att de här skulle hamna på första plats, men nej, de kniper andra platsen. Men det betyder bara, alltså, influensen i mitt liv som de här två människorna har skapat är ju bortom allt rimligt förstånd. Att kunna svära, slåss och våldföra sig på ett så roligt sätt. Ja, de hade inte kunnat göra de tv-serierna idag. Och det kanske är bra, det vet inte jag. Men jag älskar dem. Jag älskar verkligen Rick Mayalls raggningsförsök och Adrian Edmondsons fantastiska måste get rich quick schemes. För er som inte har sett Bottom någonsin, så finns det 3 säsonger av 6 avsnitt vardera och 5 liveshow. De 2 första liveshowerna, speciellt den allra första, det är kanske det enskilt roligaste liveshowen som någon komiker någonsin har släppt. De hade någon slags story och de hetsar varandra och kommer av sig lite. Så ja, det är så vansinnigt roligt. Nåväl, jag såg Bottom 2 gånger på en turné och en gång på sista turnén. första två gångerna var 2003 hette det, och det hette den, vad fan hette den turnén? Hooligans Island. Nej, det var tredje showen. Det var här, jag såg fjärde och femte. Och sen har de en sån där... An Ars Oddity. Bottom 2003, An Ars Oddity. Jag och Ronny och Örny tog tåget upp till Southport och sen till Scarborough. Så det var från kust till kust. Så vi samma show två gånger. Så därför märkte man vilka av de här, när de kommer av sig grejerna som var inrepade. Och vilka som faktiskt var äkta. För scenen i, vad är det, Scarborough? Nej, Scarborough hade den stora scenen och Southport den lilla väl. Ja, det, någon får rätta mig. Jag tog lite bilder på båda. Och då fick de liksom, de fick tjafsa lite med sceninteriören. De hade en gris bland annat som, sluta titta nu för annars förstör ni själva showen. Alltså de skällde lite på publiken och så. Det var vansinnigt roligt. Sen såg jag sista turnén de gjorde, hette Weapons Grade Y-front 2005. Och den såg jag på klassiska Hammersmith Odeon. Det är enda gången jag har varit där inne. Det är inte den bästa showen de har gjort, men jag fick se bort dem på hemmaplan. För de bor ju i Hammersmith i tv-serien. Så, och jag fick vara på Hammersmith Odeon. Sen åkte jag faktiskt till England 2006 och tittade på Rick Mayall när han gjorde The New Statesman. Som teater, eller som, ja, teater också. The Blair Bastard Project. Det var också roligt. Nåväl, första platsen då, de brittiska komediserierna, så vi kommer vidare här. Det är självklart, och de som känner mig vet ju detta, men de som inte känner mig, det är självklart The Vicar of Dibley. Jag tror den heter Ett herrans liv såklart på svenska. Så fyndig titel. Dawn French, som är den kvinnliga lite nytänkande prästen som flyttar in i den extremt konservativa lilla byn. Och så gjorde de tre eller fyra säsonger och lite julspecialer och sånt. Det är så vansinnigt bra. Det är en sån miljö som jag gärna sjunker in i. Jag kan dra igång de diskarna och bara ha dem rullande i bakgrunden när de här typ 7-8 huvudpersonerna pratar med varandra. Jag kan varenda replik utan till. Och drömmen är att en gång få se den här Dibley finns inte på riktigt, men orten de har använt finns ju såklart, och prästgården och kyrkan och sånt finns att åka och titta på. Så en vacker dag ska jag väl ta mig dit. Så där har ni dem. Första plats The Vicar of Dibley, andra plats Bottom och tredje plats To the Manor Born. Så kan ni skriva upp det och bocka av så ni vet vad ni ska titta på sen nu när sommaren börjar ta slut och sådär. Vi är ju ändå trots allt på den 11 juli idag, så att nu är det snart ingen sommar längre. Nej, jag tror vi hoppar fram. Alla ni som har Kistory, ni tar ju fram den såklart. Och alla ni som inte har den, ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Ni får väl ta och hitta på något annat. Eller så kan ni lyssna på det här avsnittet och så kanske ni lär er någonting ändå. Jag har som vanligt inte förtittat. Jag har bara slagit upp det första uppslaget här. Men jag har inte förtittat. Så eventuella felaktigheter kommer jag direkt att motsäga och hävda motsatsen. Om någon påpekar att nej du, det där gjordes där och inte där, och så, då är det antagligen så, och då har jag sagt det redan från början. Så vet ni det, att jag hade rätt även om jag tänkte fel. För övrigt en devis jag lever efter såväl på jobb som i hemmet dagligen, skulle jag påstå. Vi är alltså på sidan 61 och vi har kommit fram till, var är vi i texten? Ja, vi är kvar på Mike Douglas show. Och vi är alltså precis i början av 1974, i mars någonting. Sidan 61, fula bakgrunden såklart, röd med svarta digitala prickar. Men en av världens bästa bilder på Ace överst, som kommer ifrån Academy of Music den 23 mars 1974. Sista giget de lirar på Academy of Music. Och, eller är det från januari-giget? Nej, det är januari-giget. 26 januari är det, det är inte mars. Och sen är det en gruppbild längst ner som är från nyårsafton. Det är ju det här hela, de blandar och ger och inget följer varandra. Det har vi pratat om innan, så det behöver vi inte nämna nu. Men så hoppar vi över till högersidan, sidan 62. Och där har vi en livebild i bakgrunden från sent 74 skulle jag gissa. Och så en infälld bild på Gene som är från, ja, kan vara tidigt 75, men antagligen är det 74. Och längst ner en bild på Ace med trekantsträckten. Och så långt har vi inte kommit i texten än. Så att ja, vi blandar och ger helt enkelt. I texten så pratas det då lite om... vad har vi här? Ja, det är Michael Douglas show. Och de pratar om, med Bill och Coin, pratar de lite om att de ville bli större än vad de var. Jag vet inte vad de, hur fort de trodde det skulle gå. Men tydligen trodde de skulle gå lite fortare än vad det gjorde. Men vi vänder blad, för det blir lite mer spännande här på nästa blad. Den är ju otymplig. Jag flyttar den lite så jag kan läsa det som står här nu. Sidan 63-64. Nu är det ett litet collage här, lite backstagebilder från 74. Bland annat en där Paul har solglasögon. Och han hade det i maj 74, för han fick en ögoninfektion då. Så två konserter där hade han ögoninflammation och körde utan stjärnsminket. Och därför hade han solglasögon. Det finns bilder på båda giggen. Både livebilder och backstagebilder. Och det är lite coolt att se, för det hände verkligen bara denna enda gång. Men det vi ska titta lite på här, det är, där är två sådana här infällda textgrejer som dessutom är negativa, så de är svarta med vit text. Alltså, jag och min paint. Men skit i det. Den nedre textinfällningen, det är Jeans lilla turnébok. När han... så där han har skrivit upp alla turnédatum och sånt. Och den är ju gammal. Om den är från tiden, det vet vi inte riktigt. Men den är gammal i alla fall. Och den nämner då, vi läser juli, 5 juli Baton Rouge, förband till Blue Oyster Cult och Nazareth. 8 juli Memphis, Ellis Theater, eller vad står det? 11 juli West Palm Beach, auditorium och så vidare. 1974 då. Och det var roligt, för när boken kom, så det här var ju första gången vi fick så detaljerade datumlistor på just när Kiss spelade på de här tidiga åren. Jeans bok sträcker sig från 73 till 75, någonting sånt. Så där satt jag hemma hos mina vänner Peter och Sverre, som hade varsin bok innan jag hade den, och skrev av för att skapa någon slags... Och då var det ju då, när jag hade börjat skriva, det är lite olika listor. Det är någon slags bok, dagbok han har fört, eller linjerad bok. Och sen så är det några andra kalendrar och sånt också. Och genast börjar man märka att det är vissa grejer som inte riktigt stämmer överens med varandra. Och då är det, vilken kom då först? Har han skrivit ur minne? Nej, det kan ju inte bara vara ur minne, för så jäkla detaljerat minne har han inte. Och hade inte på den tiden heller. Man kan ju inte fråga honom om ett gig i Lockhaven, Pennsylvania, 15 september 74 liksom. Men så det här var de första sådana listorna som vi satt och gick igenom, och det skapade ju, vi hade från då ingenting, eller ja, kassettbandslistor, det var ju de listorna vi hade, och de här gamla böckerna The Real Story och The Official Story som hade påhittade datum. Från det till att ändå börja kunna skönja någon slags struktur och ordning. Det var ju fantastiskt, och det var ju också, såklart också, det måste ju ha varit den här boken som sparade Kurt och Jeff att börja gräva så djupt och skapa Kiss Alive Forever. För den måste ju ha tagit många år för dem att sammanställa. Den kom 2001. Men den andra infällda textrutan, det är en handskriven textruta som Gene har skrivit, och där står Next Album. Och då har vi... funderingar på låtarna till nästa skiva. Och nästa skiva är då Heart of the Hell. Jag läser lite titlar, så får ni själva tänka på vad ni vill fundera på. Från uppåt och till ner. Too Young, Watching You, Baby Let Me Go, Love Her All I Can, She, Simple Type, Keep Me Waiting, Mad Dog, Much Too Soon, Red Nails, High and Low. We Got No Pity, Ladies in Waiting, Reputation, Into the Void, Great Expectations All the Way. Det hörde till saken att efter High and Low så ändras handstilen lite. Det känns nästan som att de nedre sex låtarna är tillagda i efterhand. Och det kan ju vara tillagda i efterhand med en annan penna den dagen när han skrev detta. Eller så är det tillagda i efterhand 47 år senare. Det vet vi inte. Men det är skrivet med en tunnare penna i alla fall. Och de sju översta, Too Young, Watching You, Baby Let Me Go, Love All I Can, She, Simple Type, Keep Me Waiting, är skrivna med låtskrivare efter. Så de känns väl hyggligt färdiga då till den här skivan, tänker man. Men då vet vi ju efterhand att det var Watching You och Baby Let Me Go, eller Let Me Go Rock and Roll som den kommer att heta, av dem som kom med. Medans Much Too Young, eller Too Young, den kom ju aldrig någonstans. Och Love All I Can och She kom på Dress to Kill, medan Simple Type och Keep Me Waiting inte kom heller någonstans med Kiss. Sådana här listor var ju också, det hade man ju inte aldrig sett för vad de funderade på, hur ska vi lägga ut nästa platta. För det är det, de var ute på turné fram till och med den 19 juli. Och sen så i augusti spelade de min nästa platta. 13 september gav de sig ut på nästa runda. Det har faktiskt precis, det har inte läckt ut, men det har kommit en liveinspelning från september 74 från Wilkes Barre. Det är ingen som har den. Den har inte läckt ut. Och nej fan, det är fel år. Det är 75. Vi skippar det. Jag hittade på lite där och hävdar motsatsen. Men i alla fall i augusti spelade de in andra plattan. De hade redan spelat in lite demos. För det finns en bild på den här tracksheeten när de spelar in fyra låtar. Där är bland annat Got to Choose som då heter Who's Your Baby. Och så är väl Parasite med. Det spelades in i juli någon gång. Men sen spelade de in andra plattan. Och den var gjord under tidspress. Låtarna var till viss del skrivna under turnén. Och några fick de plocka fram några gamla. Watching You hade de kört sen ja, typ januari 73. Baby Let Me Go lika så. Den var också väldigt tidig. Så att, och Going Blind var ju en gammal Gene Simmons dänga som hette, det är så roligt när man ska plocka fram det ur huvudet trots att jag vet vad det, Little Lady såklart, köttskaft. Så att det, till viss del gamla låtar, och det blir ju än mer tydligt på Dress to Kill sen, för den plattan är ju bara 24 minuter lång om man tar bort introt till Rock Bottom och innehåller då en massa gamla låtar och ofärdiga nya. Men i alla fall, det är såna här texter, och det kommer ju, de kommer komma här nu framöver, lite mer spännande sådana som vi ska gå igenom. Jag tycker det är spännande också att vi har redan här 74 nämns, om det nu är 74 detta är skrivet, så nämns Mad Dog och High and Low. De har vi ju som demos från sent 75, tidigt 76 också. Ladies in Waiting är med, sen vet du då, Into the Void, ja det är ju inte Ace Frehley, Into the Void, och Great Expectations. Ja, det kan ju absolut vara en tidig variant av den som hamnar på Destroyer, men det är ju nog inte riktigt samma låt eftersom den är extremt bobbesrinifierad. På höger sida, uppslaget här då, sidan 63-64 är flera bilder från backstage 74, men längst till höger på sidan 64 har vi en livebild på Gene från 74 som är ganska trevlig. Nästa uppslag då. Ja, bara se. Svart och vitt uppslag, sidan 65-66. En backstagebild från efter ett gig 74 när Ace har torkat bort det övre sminket som man ser bara det undre kvar. Peters smink har i princip runnit av honom. Medan Paul och Jean ser halvintakta ut i alla fall. Och de sitter och läser en tidning som heter Rock Scene. Det var en av de första gångerna de var med i en tidning, var väl i Rock Scene. Jag har ju en 74 på Rock Scene när de var med. Inte just denna dock. Högeruppslaget är från, övre bilden är från när de knallar runt på stan i New York i april 74, 26 eller någonting. Visar upp sina nya dräkter. Och de två undre bilderna är 75 och jag skulle gissa på Beacon Theater. Jag är inte säker, men det är två livebilder från 75. Texten är, de pratar lite om just Hotter Than Hell. Att de var lite nervösa och oroliga för att de hade ju, de låtarna på första plattan hade de spelat och repat i många herrans år medans denna andra platta, då skulle de helt plötsligt bara gå in och ha nya låtar som de ju kanske inte hade. Uppenbarligen inte, eftersom de fick använda sig av gamla. Nästa uppslag, sidan 67-68, det är ett uppslag med bilder från när People Magazine följde Kiss till den här, vad heter det, sån här beauty-salon. De fick sina ansikter inpackade och de fotades utan smink, och Ace ligger med gurkor för ögonen och lerinpackning i ansiktet, och Paul också. Och sen får man följa dem när de sminkar sig. Det finns ju en hel uppsjö bilder här som Waring Abbott tog. Det här var ju lite innan myten var färdig, att de inte skulle visa sig utan smink. Och det kom ju en fotosession till för Cream, där de tog bilder på bandet i dräkter och smink. Och sen så, jag ska ta några utan smink. Och de bara, ja. För det var inte riktigt färdigt liksom. Men, fast den var väl senare, var inte det 76? Ja, spelar väl. Det här är rätt så roliga bilder, men man har sett dem 100 gånger numera. Då hade man inte sett dem så ofta. Framförallt inte det här när Ace ligger och blir masserad i ansiktet av någon och så vidare. Det var lite spännande, kan man väl tycka. Jag tror den ena bilden på Paul är inte från detta. Det är från när han... Det är en backstage-bild. Inte från den sessionen. Ja, låter det vara osagt. Nu blir det snart spännande igen. Vänstersidan på sidan 69... är några ord, men framförallt är det tre bilder. En gruppbild från när de knallar runt på stan i New York. Inte i april, utan senare. De gjorde en kvällssession också. Ja, det här är väl den här när de gick in i telefonkiosken, ja. Så det måste vara oktober 74. Men under till så är det två bilder, en på Ace och en på Paul. Och de är från när de knallar runt i Central Park i april 74. Svartvita bilder alltihopa. Nästa sida, sidan 70, nu blir det fräckt. Då har vi två bilder, en på Gene och en på Peter, backstage någonstans 74. Och sen har vi lite text och de pratar lite om hatet den här skivan. Och så har vi två stycken infällda textrutor. Nu ska vi se här. Från då, ska vi se, det här är låttext till Watching You. Det är nog Paul som har skrivit själva texten här. Eller är det Gene? Nej, det kan faktiskt vara Gene som har skrivit. Men framförallt överst, det är två infällda texter. Den ena är bara låttexten till Watching You, men det är fräckt. Tyvärr så är det då gjort sånt här negativt igen, så att man får inte se det vanliga anteckningspappret, utan det är lila bakgrund med vit text. Så jävla onödigt. Sen har vi Hotter Than Hell. Och då står det listat skiva, låtarna som är med på skivan. Jag blev helt svettig av sånt här. Strange Ways, Mainline, Hotter Than Hell, Parasite, All The Way, Watching You, Who's Your Baby, fortfarande, Going Blind, Rock and Roll och Coming Home. Det här är skivan som den tedde sig innan de hade strukturerat om låtarna och bytt namn på två av dem. Let Me Go Rock and Roll och Got to Choose. Och det här är ju helt enastående. Och de har till och med skrivit vem som sjunger. Det är Pete sjunger Strange Ways of Mainline. Stan sjunger Hotter Than Hell. Gene Parasite, Gene All The Way, Gene Watching You. Stan sjunger Who's Your Baby. Gene Going Blind, Stan Rock and Roll och Stan Coming Home. Det är så fräckt att de kallade honom för Stan fortfarande här. Det här med Paul var ju artistnamnet, men hemma då så var det Stan som gällde. Det tycker jag är så fint. Under de här låtarna så är det listat någonting annat och som hänvisar till sidor. Och jag gissar att det här är då Genes anteckningsbok, för det här är hans låtar. Och då listar han följande låtar som, ja, jag vet inte varför han listar dem, men Much Too Soon, page 28. Mr. Miracle, page 58. Kansas City Kitty, page 30. Chimney Sweeps, page 32. Ladies Blisters, page 35. Nonstop Express, page 34. Life Preserve Us, page 41. Moon Maiden, page 43. Och sen går det inte att läsa vilka låttitlar, för de har lagt den här lila Watching You-låttexten över, men man kan läsa några sidor till, 44-49. Sen nämns även Black Moon June med lite fet text. Black Moon June var en låt som antagligen hängde med ganska länge. Jag vet inte om det någonsin var påtänkt på riktigt till någonting. Men vi har den på flera såna här listor över låtar. Och det känns som att det fanns någonting. Det hade varit kul att höra den. För om av allt annat Gene har gjort att döma, så är det säkert ett riff eller två i den låten som vi har hört i någon annan låt. Eftersom det är så Gene jobbar. Han nöter ju in grejer till folk inte orkar säga stopp längre. Much Too Soon. Det är coolt att andra delen av Acrobat levde kvar så länge. För er som inte är helt bevandrade, så Acrobat är ju då Love Theme from Kiss, som egentligen var betydligt längre. Jag har gjort en podd om bara den låten. Och det här är då andra delen som var lite hårdare och som de faktiskt körde live här. Det kan man ju tänka på, att i april 74 körde de Much Too Soon. Nej, inte Much Too Soon, det är Much Too Young. Nu blandar jag ihop. Men i alla fall, Much Too Young, den var med på förra lappen här. Att de körde den delen av Acrobat så sent som 18 och 27 april. Och antagligen tyckte att ja, men det är en stomme till någonting. Och det blev ju en stomme till Detroit Rock City sen. Det här pumpande du, det riffet. Men Much Too Soon här, det är ju den. Den är med på, kommer inte den med på den här Love Gun Deluxen? Där är väl en låt som heter Much Too Soon med, har jag för mig, en demo. Men den är ju odaterad på, i den deluxen. Och den är, jag gissar att det inte är 74-versionen, för det låter inte som. Ja, det stämmer. Much Too Soon och Much Too Young. Det är mycket med det. Much Too. De hade problem med det. 71-72. Sidan 71, bakgrunden är en låttexten till Going Blind, som är handskriven av Gene. Och de pratar fortfarande, i den löpande texten pratar de fortfarande om Hotter Than Hell. Och på högersidan har vi en Ace livebild från 75. Standard livebild, inget märkvärdigt. Så vi skippar vidare till 73-74. Stor bakgrundsbild, Kiss på taket i Los Angeles våren eller sommaren 74. Och så en massa konsertgrejer. Ska vi se här, vad är det för någonting? Jag kör clockwise från nedre vänstra hörnet, så har vi reklamen för Kiss med Rush som förband på Jacksonville State University i oktober 74. Sen har vi Delta College Gymnasium 10 november 74. Sen har vi en recension. Oh, det går knappt att se vad det står. Ah, Kiss Assaulted the Bayou Last Night. Det är The Washington Bayou 25 mars 74. Oj, är det en recension? Det har inte jag läst innan. Jag kan knappt läsa den nu. Nåväl, de spelar ju två konserter samma kväll i Washington på The Bayou, så ett litet gammalt jazzställe egentligen, 24 mars. Och här är recension på det där. Livebilden är från Academy of Music, men det är coolt att det finns en recension därifrån. Jag får ta fram luppen och läsa där sen eller någonting. Sen har vi en konsertreklam för Indianapolis 28 december, det bör också vara 74, va? Vi har en konsertreklam för Fort Wayne. Ska vi se vilket datum? Tonight. Ja, det var ju jävligt smart. Fast det är med REO Speedwagon och Quicksilver Messenger Service. Så det är också december 74. Sen har vi någon sån här profile. Cream profile. Ja, men där har vi ju den när de tog bilder till Cream och de visade upp någon ölburk. Och sen tog de bilderna utan smink. Då var det 74, inte 76. Det var ju det jag sa. Varför så? Vem ändrade sig? En liten reklam för 19 oktober på Renaissance Valentine Theater. Var ligger den? Toledo, Ohio. 19 oktober 74. Det är ju precis där vi har inspelningar ifrån oktober 74 ifrån Hammond och East Lansing. Det är soundboard-inspelningar som man kan njuta av i kristallklar kvalitet. Från Hotter Than Hell turnén. Det är ju helt fantastiskt. 6 december, en reklamgrej för Van Meter Auditorium, Western Kentucky University i De skriver inte staden där. Men då får man kolla själv. 6 december. The Agora in concert. Kiss Halloween party. 30 oktober. The Agora fanns där ju en i Cleveland. Där spelade de i 1 april. Och det är den som finns som radioinspelning. Men det kan vara, det fanns flera Agora. Agora betyder ju torg. Agorafobi är ju torgfobi. Stora, alltså öppen yta fobi. Någonting. Men det fanns många Agora i USA, men det kan vara Cleveland att de var tillbaka. Halloween Rock'n'Roll Party 31 oktober. Kiss och Stonewall på The Peru Circus Center i Peru, Indiana. Det är ju helt fantastiskt. Vänta, nu ska vi se. Här är ju Jeans sån här handskrivna lapp också. Vad har vi då på Agora? Columbus, Ohio, den 30 oktober. Och sen dagen innan var de på The Agora i Youngstown, Ohio. Det är det jag säger, det fanns många Agora. Och 19 oktober, Valentine i Toledo. Ja, men den har vi pratat om. 6 december då. Van Meter i Bowling Green i Kentucky. Härligt namn på en stad. Har några kvar. 16 november, Sunshine Inn i Asbury Park. Finns faktiskt lite film från det giget. Super 8-film, men det är inget som någon har sett eller känner till. Men det finns, så vet ni det. En backstage, en sån här knapp, det är väl en slags backstage-grej, pass-grej för Michigan Palace 21 december. 17 oktober, Thunder Chicken. Det var premiären faktiskt, den riktiga premiären för Heart of the Hilton var på Thunder Chicken i Comstock i Michigan. En liten reklam för det. Och sen en sista, och det var återigen Halloween. Jaha, det är samma. Agora den 30 oktober. Den är inte exakt likadan, men det är från samma konsert där. Och sen har vi en liten recensionsgrej. Från Delta College. 10 november. Och då är det en recension. En stor bild på Gene. Jag hoppas det är från det gigget. För vi har inte jättemycket från det vad jag minns. Och här har vi då som sagt. Oktober, november, december. Genes handskrivna turnélista. Med vilka som var förband och så vidare. Och det är sånt man kan sitta och läsa. I timmar. Utan att märka att tiden går. Men tiden går och vi måste komma framåt. Så vi hoppar fram ytterligare ett dåligt uppslag. 75-76 blev väl detta då. Svartvitt uppslag. Lite backstagebilder från 74. En promobild från Hotter den Hell fotosessionen i augusti 74. Bilden som är på framsidan av skivan fast obeskuren och sådär, den är ju snygg, den promobilden. Det är en av mina favoritbilder. Och sen en väldigt fin bild från samma session, men som aldrig var meningen att bli något, för det är en bild på bandet och på Bill O'Coin, Joyce Beyerowitz och Neil Bogart. Så en jättefin bild från augusti 74 på originalföretaget, om man säger, Kiss och de tre musketörerna som skapade maskinen bakom. Och här har vi den här, i texten och löptexten här pratar de fortfarande om Heart of the Hell-inspelningarna och så pratar de om Strange Ways, det här klassiska, jag ska ha ett trumsolo i den, säger Peter, och så säger de nej, och så säger han, då slutar jag, och så säger de okej, då så spelar de in det, och sen klipper de bort det. Jag vet inte, det där känns lite för mig som en sån där skröna som har blivit sanning. Varför, vilka andra band skulle ha ett trumsolo i någon låt på en studioskiva, och skulle Peter, fast han har ju själv pratat om det också, men skulle det verkligen, är det en liten skitgrej som de har förstorat så till den milda grad att de hade liksom en fjäder från början och nu har de en hel jävla kycklingfarm efter alla år liksom. Jag vet inte, det kan ha varit Peter säger, ja, kan vi inte lägga till en extra trumgrej här? Och så, nej, det behövs inte. Och så tjurar han, för det gjorde han ju alltid. Det får väl ändå vara hyggligt, anses vara hyggligt belagt. Att, ja, då slutar jag i bandet. För det gjorde han ju var och varannan vecka, sluta i bandet. Men det gjorde han ju i sina tidiga band också. Och sen gjorde han aldrig det. Ja, jag vet inte. Det är en sån grej man skulle egentligen. Nu finns det fan ingen kvar att fråga. Jag borde ju fråga att Kenny Körner när jag pratar med honom. Men han finns väl inte längre. Spelar ni verkligen in ett trumsolo? Och alltså definiera trumsolo. Är det 1,5 minut eller är det 8 minuter? För han hade ju knappt trumsolo på den tiden live. Alltså det var lite, han höll takten i 100,000 years lite extra liksom. Ja, det är ett litet mysterium det där. Men ja. Vi vänder blad. Ah, nu kommer en av de tråkiga uppslagen. Sånt som de måste ha använt för att fylla ut sidor med. För här har vi då två sidor med en bild på turnéprogram. Kiss on Tour 76, 77, World Tour 83, 84, de två olika. Asylum, Crazy Nights, Animalize med Mark, Australien 80, Japan 77, Japan 78. Nej, den är ju inte Japan 70, det är vanliga 77-78, Animalize. Nej, jag har inte tagit med. Men de tror det här är ett turnéprogram. Den som har layoutat detta har gjort ett jäkligt märkligt jobb. Så vi har Dynasty och Unmasked och vi har Revenge och vi har Hot in the Shade. Sen har vi en bild som är den här knepiga planschen som man kunde köpa som flagga och affisch och vykort. Ni vet vilken det är, alla ni som är lite äldre. Det är Paul live på Lick It Up-turnén längst upp till vänster. Sen är det den tyska Kiss-loggan, gul. Sen är det en live-bild från Lick It Up-turnén när de sitter på tanken. Så står det Animalize med röd text. Och sen är det undre delen av bilden är Animalize-baksidan med Mark. Och så har de tryckt in Tour 84 längst ner. Och så har de tryckt in Jeans, sminkning från Hotter Than Hell. Den här, nej, Rock'n'Roll Over, den här stiliserade jeansminkningen. Det där är ju ett fake, det är ett sånt, inte fejkat, men ett bootlegkort, bootlegfoto, bootlegplansch man kunde köpa i OK och i SIP och sånt där. Jag hade den som vykort och som flagga, för jag har skickat vykortet till någon, vet jag. Men det har ju ingenting med någon turnébok att göra, det är ju bara trams. Och så är den med på den i Kistory, officiella Kistory på sidan där de visar upp alla turnéböcker, fast det är inte alla turnéböcker. Det är ju egentligen hysteriskt roligt, men också en liten spark i stjärten på den som har layoutat den här boken, för den har ju verkligen inte gjort ett bra jobb. Så där i efterhand, 1995 var det bästa jobbet som någon någonsin hade gjort, men 2020 så, ja, inte så mycket. Här är två citat på denna sidan också från Kenny Körner. Lite som snabbt citat om hur han hittade Kiss demo kassett och sen så hur han såg dem på Le Tanks. Det har ju ingenting med detta. Det är ju från 73 som de har kastat in här bland turnéböckerna och nu är vi ändå i slutet av 74. Ja, om någon hittar någon logik i detta så ring till någon som vet och förstår. Sidan 79, sidan 80. Sidan 79 är en livebild på Gene. Svartvit kan vara... Jag skulle först säga Boston 75, men det är det inte. Det är en 74, tror jag. Eller, jo, 74 är det, för det är hornen med öppet bröst. Samtidigt infälld svartvit bild på Gene backstage i april 74 eller juni 74. För där har han den svarta skallen, nämligen. Är inte det Asbury Park? Den hade han ju inte så länge. Och så lite text och så lite om hur de... We thought of the four of us as Kiss, says Paul. We were Kiss. Kiss was us. Gene, Peter, Ace and I. And if any of the members left, there would be no... Alltså, det är sånt. Varför, när man gör en biografi, varför flosklar man så? Det är så jävla onödigt. Känns så jäkla onödigt. Eftersom det har varit mycket roligare med detaljer om vad grejer som hände. Men höger sidan är roligare. Där har vi tre bilder ifrån den infamösa, kan man säga det på svenska? Tre svartvita bilder från augusti 18 augusti eftermiddag när de hade den här kaosfotosessionen för Hotter Than Hells baksida. Paul är full som ett ägg. Och ja, det är märkliga bilder allihopa. Jag har pratat om det på scen och jag tycker det är roligt. Det finns ju 200 bilder från denna sessionen. Där som är, den ena är mer knepig än den andra. Massvis av folk, massvis av onykterhet och ingen är bekväm i detta alls. Det konstiga är att de är svartvita, de här bilderna, för det är färgbilder egentligen. Väldigt fina, väldigt skarpa färger på de här bilderna. Så jag begriper inte riktigt varför man har valt att använda sig av svartvitt här. Det är väl för effekt, men den effekten trillar bara bort eftersom man över bilderna får lite härligt digitalt spindelväv, kan vi väl kalla det för. Och så har de dessutom smält in den här osminkad bild från tidningen Cream. När de tog bild på bandet osminkade. Och den togs 74, men den sattes väl inte in från 76 eller senare eller något sånt här för mig. Ni har alla sett den, och har ni inte det så har ni inte missat något. Det viktiga här är de tre roliga bilderna från Hot of the Hellstationen. Sidan 81, 82, 81 har vi tre livebilder. Paul, Ace och Gene från 74. Pratar de lite om fotosessionerna med Norman Seif för skivan. Och sidan 82, lite tidningsartiklar från tidningen från Rolling Stone. Lite recension från 75. Alltså nu, det går så konstigt fram. Januari, februari 75 har vi där. Februari 75... Heavy Sounds at Long Beach och så en backstage-bild från 74. Mycket konstigt. Mycket konstigt. Sen kommer vi till ett roligt uppslag. 83-84, då är vi på den 26 oktober 1974. Tanken var väl att man skulle ta någon slags fotosvit där Kiss går runt i vanliga kläder i kostymer och så går de in i en telefonkiosk och så kommer de utklädda som... sig själva då med dräkter och sånt. Jag är inte säker på att det tog samma dag, men i alla fall så gick de runt den 26 oktober i sina kostymer. Och då tog man bland annat bilden som hamnade på omslaget till Dress to Kill. Den plattan släpptes ju i mars 75, och det är roligt att tänka att bilden togs i oktober 74 när de precis hade släppt Hot of the Hell-skivan. Julen snurrar extremt fort på den här tiden, det får man ju verkligen säga. Det är de mitt ute på en turné och då går de ändå ut och gör en fotosession. Gene hade ju ingen kostym så han fick låna av Bill O'Coin, vilket gör att det ser ut som han är rädd för högt vattenstånd eftersom byxorna är alldeles för korta, plus att han har vita trätofflor. Och Paul ser väl okej ut, Ace ser väldigt bekväm ut och Peter ser okej ut. Det är bara Gene som ser märkligt ut. Och här är lite bilder då från de här sessionerna. Bland annat en fantastisk färgbild som är en outtake då. Bilden är tagen i korsningen 23 gatan och 8 avenyn. Och man tittar norrut. Man ska alltså ha avenyn bakom sig söder, och då går den söderut. Det ska du ha i ryggen och så tittar du norrut. I korsningens sydvästra sida. Det är det väl. Ja, något sånt. Och det är en så vansinnigt rolig bild, en färgbild från den här när de står i kostymerna. Peter, Ace och Paul ser fortfarande okej ut. Gene ser förvånad ut. Och så står där ett gäng folk och bara skrattar ihjäl sig åt detta. Och en liten grabb, han tittar nästan bedjande in i kameran. Vad är detta för någonting och varför är jag här? Det är en av mina favoritbilder från denna tid. Det är kanske den bilden som jag borde använda som bild till podden. Denna gång. Det ska jag göra. Det ska vara bilden som ska användas till podden i Spotify och sånt. Den lilla texten här. Ja, bakgrunden. Bakom allt det här då så har vi Jeans handskrivna låttexter till Two Timer och Ladies in Waiting. Man ser ju dem knappt för det är en massa bilder över. Men han har skrivit dem och de har förändrat det så att det är grön bakgrund med ljusgrön text. Helt meningslöst. Nästa sida är lite livebilder. Nej, en livebild på Paul från 75. Och sen har vi Gene blåser eld på ett biltak i New York. Peter sminkar sig backstage 75 eller 76. Och nästa sida igen är Peter live. Det är en jäkligt häftig bild. Från Dress to Kill Alive-tiden ungefär. Tagen uppifrån. Det är synd, de har flikt in två andra bilder. Flikat in heter det. Som tar bort lite, men det är en fräck bild tagen uppifrån så man tittar ner över Peters trumset när han spelar. Det är en extremt fin bild. Och så har de tyvärr slängt in en token gruppbild på ansiktena från 74 över några av pukorna och sen har en typisk livebild på Paul från 75 över nedre delen av trumsetet. Jag borde fan ta reda på var denna bilden är tagen. Jag kanske har den till och med. Det är en riktigt, riktigt fet livebild på Peter faktiskt. Men jag gör så här, jag tar en bild med min mobil och sen så får vi ut och leta. Ni vet väl att man kan söka bilder på nätet och sånt. Ja, det vet ni säkert. Nu blir det bra igen här. Sidan 87, sidan 88. Sidan 87, Paul, live på Beacon Theater är själva hela sidans bakgrund. Återigen förstörd totalt av den som har layoutat, därför att det är en jättefin svartvit bild tagen av Chip Rock egentligen. Men här har de då pajat kontrasten och lagt över ett lila skimmer. Så att det har pajat bilden totalt. För er som gillar den bilden och har sett den för, så finns den ju naturligtvis i fin kvalitet också. När man inte har betalt dyrt för den i en bok. De har fällt in lite bilder över också i sedvanlig ordning. Det är bilder ifrån när de tog på sig kostymerna igen. Och det var alltså inte samma dag som när de tog bilderna 26 oktober 74, utan de tog på sig kostymerna en gång till i studion, och det är väl i Electric Lady då, när Neil Bogart producerar Dress to Kill. Och då har vi faktiskt en fin bild på Kiss med Neil Bogart och en bild med Kiss med Bill och Joyce. Och det för mig är det finns något fint i de här bilderna när bandet poserar med de som ser till att de existerar. För er som tänker köpa nästa bok, så kommer det ett kapitel i nästa bok som handlar om teamet bakom Kiss. Och då får Bill O'Coin, Sean Delaney, Neil Bogart, Joyce Bayawitz får väl lite också, Howard Marks. Då får de lite berättelser, alltså samtidigt som Kiss repade och vi letar efter musik och inspelningar och sådär, så hände det ju annat på annat håll. Och allt det här, det kom från höger, det kom från vänster, och det närmade sig en slags mitt. Och när det väl träffades alltihopa samtidigt, så bara exploderade och så blev det Kiss. Det är inte det att Kiss själva skapade allting och så, utan de skapade en grund, och sen så hade vi andra som hade en helt annan vision av vad man kan göra med nöjesvärlden. Och där tillsammans som de hittade någonting. Och jag är så rädd när jag läser idag foruminlägg och så vidare, eftersom de här människorna bakom aldrig har fått det erkännandet som jag tycker de förtjänar. Jag är så rädd att de blir bortglömda, att till slut så kommer Kiss historia bara att skrivas av Paul och Gene, och det kommer bara att vara det som står på Kiss Online, och folk kommer att tro att det var så det gick till. Och jag tycker det är jättesorgligt. Nu är de väldigt glada, speciellt för Bill O'Coin, det vet jag. Paul och Gene, det tog ju dem väldigt hårt när han gick bort. Men det betyder ju inte att de ändå tänker ge han cred. Alltså, det gör de väl så, men inte tillräckligt. Och Neil Bogart lika så. Det är fan inte tillräckligt att de nämns i en bok som heter Kistory. Så bara, ja, han var kul, skivbolagskille. Ja, fast det var mer. Alltså, utan honom hade ni aldrig kunnat spela in en ton. Liksom. Det är viktigt att förstå hela bilden. Det är viktigt att ta två steg tillbaka och inte bara titta på sminket och blodet och lyssna på Juice, utan även fatta vem stod med krattan i manegen. Liksom. Vem såg till att tältet byggdes? Bry dig inte bara om elefanterna, utan vem såg till att det fungerade, att det rullade. Det är ett väldigt, väldigt fint kapitel i nya Kiss-boken som jag är väldigt stolt över att vara inblandad i. Som om man tar det tillsammans med kapitlet om 1973, så tror jag att man får en bild som man kanske inte nödvändigtvis hade innan. Dels av hur fort det gick när det väl började gå, men även hur intressant det är. Vad var det för kultur Kiss omgav sig? Vi har ju alltid hört det här om att de köpte sina kläder på The Pleasure Chest, då S&M-affären nere i Greenwich Village. Ja, men varför? Vad var det i tiden de verkade i som gjorde att de hamnade där? Gick de dit själva? Nej, det fanns ju någon som faciliterade detta, som var insyltad i den kulturen. Jag lovar, det här är så in i helvete bra, rent ut sagt. Så jag tror ni, ja. De som läser detta och tar det till sig och inte bara läser det som en rolig biografi, och så är vi lite roliga, för jag och Carl är, speciellt Carl är väldigt rolig. Utan som läser texten och förstår vad det är där står, de får någonting mer än alla andra som är inte svensktalande. Om ni går in på sådana här kissfack och de forumen som är, kan vara bra forum, det kan ställas vettiga frågor där och diskuteras vettigt ibland. Alltså det finns ju människor där som inte vet vem Bill O'Coin är. Och det är ju helt... Det är bizarrt i min värld, det är bizarrt. Ursäkta, det var rant over. Vi är på sidan 87, jag går över till sidan 88 och mina ögon blir genast stora. Där är lite text på sidorna och då pratar de lite om när de hamnade i en tidning. Och det här kommer att diskuteras lite i boken också. För de hamnar nämligen i ett stort uppslag i en tidning som heter Mandate. Och då har de med uppslaget här, det är en stor bild på Paul när han håller ut armarna, och sen är det små bilder på de andra tre. Mandate var en utpräglad tidning för homosexuella. Och det är jätteroligt, för det visste inte de om. Eller ja, visste, de brydde sig nog inte, för att det var inte relevant, de ville vara med i en tidning liksom. Turns out it was a gay magazine called Mandate, laughs. Alltså... There we were, looking like rock stars, and everyone else in the magazine was posing nude with dicks down their ankles or smoking a pipe with a hard on. Så skrattar de lite åt det, och det kan man ju absolut göra. Jag hade gärna ägt den här tidningen, jag har aldrig sett den i verkligheten ens. Det här var kul. Men jag tänker inte börja googla på det, för att då kanske mitt reklamen i mitt Facebookflöde blir annorlunda. Men vi har två fina handskrivna sidor, och det här är ju sånt jag har suttit med Loop Jeans turnésidor. Ska vi se vilka år vi är på. September. Och det lustiga här är att Gene har då... Det här är ju den andra kalendern som man använder sig av. Vi ska bara se vad har vi för datum. Detta är oktober. 70, kan det vara 75? Det måste nästan vara 75. Ja, den ena sidan står juni, juli, augusti, september, och sen på nästa sida är september, oktober, november, men de har vänt på det. Men det är 75. Och då står det till exempel då June 13 Assembly Center, Tulsa. Det är den som finns som soundboard. Och så står där efteråt girls. Så det är ett kvinnonamn vid varje datum. Och det lustiga är att det här är då inte bara turnédatum. Sen kommer vi till juli 75, och då är de ju hemma. För då, jag ska se när man nämner... Nej, han nämner han inte ens att de spelade i Wildwood i juli. Utan han skriver bara vilka brudar. Det här är alltså en brudkalender. Det är inte en konsertkalender. Och det är därför den skiljer sig åt. För då har vi i juli så har vi inga konserter, om däremot så har vi fem stycken New York. 20, 21, 22, 23, 24. Och då har vi Lisi den 20, Root den 21 och 22, Cindy den 23 och Jackie den 24. Så det där är brudkalendern, inte konsertkalendern. Och det är någonstans, när man jämförde de här då med konsertkalendern, för sen har vi ett uppslag till, det är där det skiljer sig åt på någon vänster, och det var där jag inte fick ihop det riktigt och så vidare. För sen har vi en konsertkalender, nu ska vi se, augusti, september, oktober, kan detta vara, detta är också 75, ja. Och vad har vi då, är det där redan där det börjar skilja sig på augusti? Precis, för Gene nämner ju i den ena kalendern 23 augusti Calderon Theater, Long Island. Ja, det är ju Hempstead, det är en klassisk inspelning, den finns ute. Men i brudkalendern så står det bara New York och Lisi. Så det var den bruden han hade då. Så, och, alltså 1995, att förstå sammanhanget då, att ja, men okej, han är ju absolut med och gick ut i Long Island och spelar ett gig i Hempstead. Och sen tillbaka och hänga med Lisi. Men jag fick inte ihop det där riktigt, för det stämde ju inte. Och jag är ju fullständigt ointresserad av hans brudgrejer. Jag är bara intresserad av Calderon Theatre i Hempstead. Det har vi pratat om tidigare. Det är det som är viktigt för mig. Vad han gjorde på sin privattid kan han gärna hålla för sig själv. Så länge han inte spelar in demos. Och därför var det svårt att få ihop eftersom de här kalendrarna då till viss del motsäger varandra när man inte riktigt fattar sammanhanget. Och det gjorde väl inte jag då, för jag ville ju bara att det skulle handla om musik. Men det är fräckt ändå. Idag, så där i efterhand nu, så kan man kan ju dels diskutera det intelligenta, moraliska, etiska, intressanta i att ha en kalender där han skriver ut vilka brudar han har varit med. För hans egen del kanske det var intressant, men för oss, jag vet inte. Det finns säkert folk som tycker det är roligt. Jag har sett att det är folk som lägger upp bilder på lättklädda brudar som är sminkade som jean, och så har de Happy Friday och så bara, ja. Absolut. Håll du på med det. You listen to Emerson, Lake and Palmer, not me. Sidan 89 då. Jag tror vi får börja närma slutet här. Sidan 89. Kiss på gatorna i New York i april 74. Det är ett stort skutt tillbaka. Och hela uppslaget är en svartvit bild på Paul och Ace i baksätet av en bil. Det kan också vara den dagen. Det skulle faktiskt kunna vara. Ja, det är det nog. April 74. Och dessutom en konsertreklam för ett gig i Kanada 25 juli. Centennial Hall i London. Kan det vara 74? Var de tillbaka i Kanada i juli? De var ju i Toronto i juni. Ja, Kanada är stort. Och sen så en reklam, snygg reklamplansch. By popular demand, extra show added. De fick spela två kvällar på Beacon Theater den 21 mars 75. Och det är ju fräckt, för Beacon Theater är ju första gången de är tillbaka på Manhattan sedan Academy of Music i mars 74. Så det är ju, de har varit borta ett år och inte spelat på hemmaplan. Och då vågar man ju inte mer än att boka dem till Beacon Theater, och det var väl rimligt i och för sig, men då blev det så pass populärt att de fick spela både klockan 7:30 på kvällen till ungefär 9 då. Och sen så fick de spela klockan 11 på kvällen också. Och det är bara en av dem som har läckt, det är väl andra gigget som finns ute som inspelning. Oj då, det var jag. Ursäkta. Sen kommer vi till sida 91 och 92. Sida 91 är Paul backstage 75. Man ser lite av Ace också. Och en infälld livebild. Jag tror det är Chip Rocks livebild på Ace från Beacon Theater 75. Paul backstage är inte Beacon Theater, för det är fel dräkt och gitarr till det. Högersidan 92 är gruppbild Chip Rock från Beacon Theater 75. Och en Ace livebild är väl också Beacon Theater, är väl också Chip Rock. Och sen har vi den japanska Dress to Kill där plötsligt. Omslaget och så Obin, och sen så det här man fick ett litet signerat ark med. Promotion ark eller sånt. Jag för mig det brukar saknas. Är det inte så att det är väldigt ovanligt att det är med? Jag för mig det. Dress to Kill var väl den första plattan som släpptes i Japan, va? För varken första eller Heart of the Hell släpptes när de kom, utan de släpptes i efterhand. Jag tror Dress to Kill var den första. Jag ska låta det vara osagt, men den här VIP 6396, jag tror det var den första japanska. Och sen släppte de andra i efterhand också. Här berättar de det roliga. Det här är faktiskt en väldigt söt historia. Jag tänker läsa den rakt av. Det är lite text bara på de här sidorna. At one point, Ace started carrying a little tape recorder around with him, and he would tell jokes into the tape, play it back for himself, and burst out laughing. And not only would he listen to his own jokes and laugh, adds Paul, but he'd also mouth along while he was playing it back, like he was lip-syncing to his own jokes. Alltså, det finns något väldigt kärleksfullt i det. Sinnessjukdomen har gått så långt att han gillar inte bara vitsar. Han gillar att spela in sig själv när han berättar dem. Han gillar att lyssna på sig själv när han berättar dem. Och han gillar att prata med sig själv när han berättar dem. Och sen skrattar han åt vitsarna när de är slut. Det måste ha varit otroligt påfrestande att jobba med Ace i nästan alla avseende. Men såna här grejer är ju inte... Det går ju inte annat än att älska dem, faktiskt. Ace also made up his own words and his own phrases. He'd walk over to you, look at you, and say, 13. And you'd go, what? And he'd go, 13. And then he'd shrug his shoulders, stick out his tongue, and walk away. Åh, den här underliga människa. 93-94, här har vi ett värdelöst uppslag i bakgrunden där de har gjort en negativ inverterad bild på gruppen från antagligen 75. Men det ser man knappt, för den är knappt sägbar. Men det är lite finare små livebilder från 75. Jag räknar till 1, 2, 3 bilder från Beacon Theater, en från Calderon Theater i Hempstead och 2, en som är från tidigt 76 eller sent 75 och en som kan vara, nej den är odaterad 75 också. Men tre fina, två fina fantagna som man ser lite publik och en fin privat, eller sådär, kanske Chip Rock-tagen från Beacon. Är det Chip? Nej, Chip Rock har en annan kamera. Och så ytterligare en konsertreklam för Beacon Theater när det bara var ett gig, 7:30. Det är också lite roligt att man vet att den räckte inte, de fick göra fler. Texten, den lilla text här är, handlar om att nu börjar det bli svettigt för nu ska de spela in en ny skiva. Och den ska då heta Dress to Kill. Ja, vi kan ta nästa uppslag 95-96 också. Sen tänker jag ta en paus för nu börjar det bli svettigt här. Ett mycket märkligt uppslag. Därför att den stora bilden i bakgrunden är Boston 11 maj 75. Sista giget med de gamla Hotter than Hell-dräkterna. Den bilden är med i den här bookletten som är med i Originals. Det är ingen särskilt bra bild, men just därför är den cool. Den är lite suddig, lite oskarp och lite rå. Och just Boston hade de inte ens loggan ovanför scenen, fast det var Orpheum, som är en ganska stor teater. Men det är coolt ändå, och de har valt att ta med den bilden här. Tyvärr har de då lagt en tint på den så den ser lite röd-lila ut. Helt meningslöst, den är svartvit i original. Men de har gjort det i alla fall. Och på högersidan, sidan 96, har vi även en infälld svartvit bild där vi ser, jag tror det är Beacon 75 kanske. Jo, det är väl Chip Rocks kamera, det ser ut som det. I alla fall 75. Och på vänstersidan 95 så har vi dels en infälld bild med Peter Criss backstage typ 76. Tidigt 76. Vi har en reklam för Kiss och Rush på Paramount den 25 maj. Paramount är det. Vi säger var det fanns en Paramount Northwest, då är det Portland, va? Ja, det bör det vara. Portland Paramount Theater. Och allra märkligast av allt, och det är därför jag tänker att vi slutar här för det blir roligt. Allra konstigast av allt på det här uppslaget med Boston 75, Beacon Theater 75, Paramount 75, det är att vi längst upp till vänster på sidan 95 har en bild från Gröna Lund 76 från dagen när de sätter upp scenen. Så man ser blommorna vid scenkanten, man ser Marshall-stackarna uppe och trumsetet är halvbyggt och så står det lite lådor på scen. Ingen Kiss på scen, ingenting, och framförallt har det ingenting med maj 75 att göra, utan det här är ju då maj 76. Oh you Mr. Layout, vem var du, varför var du det och varför fick du det jobbet? Kan jag ju fundera på. Här är lite text här, vi ska se. Ja, den här berättar de om när de spelar in Dress to Kill att det gick ju väldigt fort. Vi skrev en sång på morgonen, så spelade vi in den på eftermiddagen. That's how we wrote Rock and Roll All Night, Rock Bottom and Two Timer. Ja, nu kommer vi till det där. Eftersom Rock and Roll All Night var redan skriven i januari 75. När de var i Los Angeles, så spelade ju in 4 låtar där som demo. Och då valde de att behålla Rock and Roll All Night, trummorna där, de spelade om basen och sången lite sånt. Och basen kom ju sen tillbaks på Smashers, Thrashers and Hits, som ni vet. Jag har pratat om i tidigare avsnitt. Men alltså, det är ju uppenbart för mig att Two Timer och Ladies in Waiting och sånt, det är ju verkligen skrivet fort. Det händer ju knappt någonting, det är ju inte ens något solo i Two Timer och så vidare. Så det är säkert så att de skrev Two Timer på morgonen fort och siktade om att spela in den på eftermiddagen. Det tror jag på, det låter rimligt. Men vissa låtar fanns ju redan liksom, och She hade de kört live ända sedan 73 eller i alla fall 74, och Love All I Can var en gammal Wicked Lester-låt, så att det, men visst, det var väl det var väldigt roligt när Ace spelade i London 2008, så På den turnén körde han ju Love All I Can, som visst, det är ju en Kiss-låt från Rest to Kill, men det är ju en Wicked Lester-låt i grunden, hela låten. Så en vän till mig hade träffat gitarristen, extra andra gitarristen i Ace Band, och frågat om låtarna och kommer ni att köra 2000 Man ikväll? Ja, kanske, eller något sånt. Och så han sagt det där, varför kör ni just Love All I Can? Det är ju en Wicked Lester-låt. Och då hade den gitarristen där för mig sett väldigt frågande ut, så jag hade ingen aning om det. Ja, det är lite roligt i alla fall, men det är kul samtidigt att ha hört Ace spela Love All I Can-solet, för det är ju ett fantastiskt solo. Och det är en jävligt bra låt, även om den är märklig. Ja, nej, jag tror vi stannar där. 96. Jag ska nästan sätta en liten lapp här, så att jag kommer ihåg att det är här vi har stannat. För jag var ju tvungen att gå in och lyssna på det gamla avsnittet, alltså slutet då bara. Här dödar vi inga illusioner. Och kika lite hur långt vi hade kommit egentligen. Men ja, vi är nästan 100 sidor fram nu, så att det tar ju sig. Och det inte får vara sån. Det är ju de här första, 100 sidor till är väl roligt. Sen blir det rätt. Sen händer det inte lika mycket. Sen är det mycket sådana här flera sidor med bara tidningsomslag. Något uppslag med bara skivomslag. Och sånt. Så att ja, vissa sidor går ju fort och går förbi. Men vi har kommit till 96, och än så länge så har det ju faktiskt inte varit tråkigt någon enda gång egentligen. Den är väl svår att få tag i, den här Kiss. Även om de sålde ju den på reunion-turnén då med Ace och Peters autografer i och så. Så att den måste ju finnas i fler än de här första, vad har jag för nummer? 12 973 har jag. Och det är ju första eller andra rundan, för jag beställde ju mig in på sommaren 95. Men ja, jag vet inte hur många som kom sen som inte var numrerade. Min var ju då signerad med Bruce och Eric, för det var de som var med i bandet då såklart. Men där är Ace och Bill och Coyne och Vinny. Jag har sagt det för, men jag tycker det är lite roligt. Tjula hopp, tjula hej, det var sommaravsnittet det. Min semester har en vecka kvar på sig att finnas, och sen så går jag tillbaka till jobb. Men många av er har väl förhoppningsvis gått på semester nu och får väl lite sommarvärme, för jag hoppas. Om ni vill ha det, vill ni inte ha det så får ni väl ha någonting annat. Jag har lite avsnitt planerade till hösten redan. Det är väldigt många som har önskat ett rock'n'roll over-avsnitt under faktiskt ett par år. Och som allting så ska det finnas, allting har sin tid förutom korven som har två. Och därför tänkte jag att men vid oktoberavsnittet i år blir väl ett, eller september något av det, eftersom oktober släpper vi boken, det kanske blir något annat där. Men september i alla fall, man vet inte, något av höstavsnitten där kommer att bli ett rock and roll over avsnitt. Så nu behöver ni inte önska det mer, utan rest assured, jag är i rätt mindset för att gräva ner mig i skivan och i den turnén. Det finns något magiskt med den turnén som jag faktiskt ser riktigt mycket fram emot att prata om. Så jag ser verkligen fram emot att göra det avsnittet. Och sen har vi några jubileum sen. Ja, det är ju Alive-jubileet i september, och i augusti så är det väl, ja då är det ju J.R. Smalling-tape-jubileet. Ja, det är mycket jubileum, vi får se vad det blir härnäst. Och sen kanske vi åker på utflykt, det vet man aldrig. Det var ju så roligt sist, och det är många som har önskat fler utflykter. Det var faktiskt roligt, det trodde jag inte. Jag tänkte att nu är det bara för min egen skull här, men nej, där fanns någonting. Så kanske blir något, jag har faktiskt en idé på december 75, december avsnittet att göra en grej där. Vi får väl se. Det är ingen som vet. Allra minst jag själv. Tack för att ni har lyssnat. Var snälla mot varandra på internet och i verkligheten. Ta hand om er och krama varandra i trafiken. Drick inte sprit när ni är på sjön. Har jag hört. Jag dricker inte sprit, jag är inte på sjön helst. Men jag har hört att man inte ska göra det. Tack igen. Så, och grattis igen till Kalle i Skellefteå som skivan kommer på posten. Och tack för att ni var med i tävlingen. Nästa gång så ses vi, om vädret vill sig, i havet. God afton.